Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Tror jag kan ha att jag funderar på om jag sa.
Yes. My name is Marcus. I am from Liare.
Ja, vi kan ju puffa lite för Ski Classic-podden. Där ska ju du gästa, eller har gästat man kan.
Jag har precis gjort den nu.
Så helst ska ingen lyssna på den. Är det.
Nej, så är det. Ni får gärna lyssna på den på de poddarna, men inte just min.
Ja, hoppa över den. När kommer den?
Den kommer nog nästa helg, så 2 december tror jag. Det blir typ va? Nej, vad säger jag? Andra, det kommer bli...
Andra, det är ju på onsdag.
8:e typ. Eller 8:e,
ja. Då när... 7:e, ja, just det, ja. Mm. Ja, man kan du ha precis kört Liared, har du berättat.
Precis. Där har jag spenderat min förmiddag.
Betyder det att du är frisk och kry igen?
Ja, nu funkar allting precis som jag vill. Så att, det är skönt. Nu känner jag inget.
Stefan, du är frisk och kry,
ja? Ja, jag är alltid frisk.
Ja. Och,
i kroppen.
Ja, det är det faktiskt. Det är faktiskt. Vet du, igår så ringde Mackan till mig och då svarade Klara. Så sa hon när jag kom till, det var en gubbe som ringde det. Och det där tog ju Mackan illa upp. Och så idag när Mackan var hem till oss, då frågade han Klara vem som var äldst. Stefan eller jag? Vad svarade hon?
Hon svarade faktiskt att Stefan var äldst.
Ja, just det. Störst ja. Hon också. Jag säger, ja.
Men jag tror hon tog det kanske mest på skägget.
Ja, det tror jag.
Jag ska raka mig nu.
Ja.
Då blir det båda budmackan.
Då har hon inte. Och sen är du lite längre med också. Jag tror hon går på det med.
Ja, det tror jag också hon går på mycket bra.
Jag känner att när du håller skadeperiod och jag kör gymperiod så är jag nästan så axlarna börjar bli bredare på mig.
Ja, faktiskt. Det har du rätt i. Men ja, det ska vi, den ska vi pumpa upp. Ja, vi pumpar upp dem så att ja, det ska inte vara något problem. Den här podden kommer ju handla om, det är ju Vasapodden, det är ju Vasaloppet som är huvudmålet. Och nu ska vi faktiskt prata lite traddskidåkning. Skidsäsongen har ju knackats igång lite sakta men säkert här på olika ställen om Europa. Nu är till helgen här ska det ju bli världscup. Om nu Norge får starta, såg ni att de åkte i karantän direkt när de kom dit?
Nej, men jag hörde det. Det var lite oroande.
Ja, och så sen direkt så gjorde de ett nytt test. Och då var de frisk.
Ja,
det känns norskt det här. Alltså, Norge. Ja, de kommer igenom det.
Ja.
Ja. Ja, det var en annan. Men Bruksvallarna ska vi börja prata med. Och sen ska vi ta med Yvin här också. Han har varit och åkt i Beitostølen. Så där ska vi också ta tempen lite grann. Men vi börjar här. Vi klickar igång för att höra lite. Hur lät det Bruksvallarna för snart en vecka sedan? Är det en vecka sedan är det faktiskt?
Vasapodden.
De är magiska.
Här kommer nästa långloppsåkare, Emil Persson.
Loppen i långloppskuppen i fjol i CFL-bannan slog Andreas Nygård i spurten där. Ett fantastiskt fint lopp på VM som gjorde flera bra lopp.
Nia i totalen i Ski Classic och tvåa i ungdomsklassen som man har där. Och en god öppning kommer det att bli för Emil som, precis som de andra långloppsåkarna, ju stakar sig runt den här banan. 3 sekunder efter.
Jämför vi honom då med Pontus Nordström som var 18 sekunder eftersom 15 sekunder snabbare i startningen dit upp än vad Pontus var. Och här är han!
Här kommer han, Max Novak. Och då får vi en ny ledare.
Det är attack. Det är fortsatt attack i startningen.
27 sekunder!
Det var 5 sekunder uppe vid 1,4. Han går urstark, Novak.
Ja, det var rackarts.
Jag trodde inte på den här banan att utan fäste skulle vara det man vinner på, men det är långt kvar än, men oj vad bra han åker, Max Novak.
Verkligen, och samtidigt så är han av hans långloppskollegor då uppe som tvåa vid 10,4 kilometer, Emil Persson. 13 sekunder efter Gustav Eriksson.
Det går ju jättebra, men han tappat på Gustav nu i den här tunga stigningen. Får känna på det lite nu i stigningen upp här.
Kommer att ta ledningen. Hotet mot en seger verkar väl komma från William Poroma möjligen. När Novak nu är inne på upploppet. 20 sekunder på sig och det räcker ju naturligtvis galant. 12 sekunder vid sista mellantiden har han hållit.
Ja, bra. Riktigt bra.
På sista 1,6 kilometerna och ett lysande lopp av Max Novak. Han var så nya i premiären i fjol och nu blir det pallen.
Ja.
Vasapodden.
De är magiska.
Så där lät det i vinterstudiopremiären också förra fredagen för en vecka sedan. Och våran kollega Max Novak tog ju och sopa hem det där ganska lätt tänkte jag säga, men det var det ju inte, men han sopa hem det i alla fall. Kollade ni? Du kollade i alla fall.
Ja, absolut.
Vart du imponerad?
Ja, nej, men det måste jag säga. Det var imponerande. Det är superkul att det visar att ja, men alla långlopparna de håller bra standard. Liksom.
Vart du överraskad?
Nej, alltså det är väl lite dubbelt det där. Vi vet ju att flera har ju stakat i Bruks tidigare ifrån Jimmy Jonsson som har haft topplaceringar och vi har haft Bysse och vi har haft flera andra som har liksom varit med där. Så man vet ju att det går och det är kul att få den här mätningen. Liksom. Så, nej, jag var inte så överraskad. Jag räknade väl med att långlopparna skulle stå sig bra. Det hade jag en idé om.
Alldeles nu när de här teknikzonerna som har funnits några år försvann också, då kändes det som att då hoppar vi tillbaka 3-4 år, som du säger, när Jimmy har varit två ett par gånger tror jag, Bysse var 4-5 där och flera har ju varit bra, men det var ju många som var väldigt överraskade av det, och jag sa ju redan innan att det känns som att i det här, när vi får staka 15 kilometer, vi vet att den enda internationella segrar som tagits på här sidan har tagit av Emil de sista åren och sådär, att här skidåkningen på långlopp är ju väldigt stark, eller på väg att bli väldigt stark i Sverige. Jämfört med på tradde är vi ju liksom en generationsskifte. Så att för mig låg det lite i luften att det här kommer nog kunna ske. Det.
Ja, absolut. Och man ska ju konstatera det att det är ju inte så att det här är någon toppinsats utav Max och Emil så där, utan jag ser ju det som att det här är långlopparnas faktiskt standardnivå. De kommer inte in och toppar det på något sätt, utan ja, men vi har den nivån i Ski Classics och bland långloppen, så ja, nej, det är inte överraskande.
Nej, det så är det ju verkligen. Det känns som Max gör ett väldigt bra lopp, det ska man säga, men som Emil, det känns som ganska normal dag, bra dag, men inte på alltså inte det bästa vad sett det, men det tycker jag man ser på den sekvensen, alltså det finns mer att ta där. Sen har vi också mer, vi har Pontus Nordström på 16, Johannes Eklöf 12, så att, och de åker också blankt, så att man ser ju där att de här killarna har ju tagit, om man tittar nationellt så har vi flyttat fram långloppsåkningen mot för varje, kanske var för 5-6 år sedan på just den här, i det här, just det här loppet i alla fall.
Absolut, såklart.
Sen ska man komma ihåg också att nu ska vi se, när jag åkte där, säg 26, 27, 28 någonting, då var ju Jerry och Oskar 2-3 också. Så att, och fick ju åka världscup sen då i Gällivare. Så att alltså långloppsåkare är ju bra på att åka klassiskt, så är det ju.
Ja, så är det ju. Det är det vi håller på med faktiskt.
Mackan, du då? Såg du det här loppet?
Nej, jag såg Max när han gick i mål, gjorde jag. Ja. Men jag hade varit ute och tränat så kom lite sent in i det.
Vad heter det? Vad tänkte du innan så här? Hur skulle det gå för Emil? Emil Andreas var ju som åkte från oss på här sidan. Max visste vi också skulle åka. Vad trodde du om dina kollegor?
Nej, men jag trodde de skulle göra ett bra race faktiskt. Jag hade tippat Andreas kanske lite som favorit. Men sen vet jag ju Emil, när han får nummerla på sig så blir han ju 10-15% bättre också. Så ja. Och det visar han ju ytterligare en gång nu att han kan åka fort liksom. Så nej, det var ingen chock det här. Och det var riktigt kul att se att Max kunde ta och vinna.
Ja, det är väl det som gör att det blir lite speciellare just det här året. För som ni säger också, att Jimmy var på pallen, Bysse var strax där utanför, Jerry Oskar var ju på pallen på sin, då åkte de inte blankt i och för sig. Men, alltså, men just att när det blir så påtagligt att de vinner, det är väl det som har gjort att det varit lite mer extra den här gången, att det liksom faktiskt slogs åt lite grann.
Ja, absolut. Det är klart att en vinst slår igenom mycket i media, så är det ju. Sen värt att notera också, det är ju att komma ihåg att Max var ju, han var väl trea på premiären i Orsa, och de svenska långloppsåkarna som kanske har varit allra starkast de senaste säsongerna med då Oskar Kardin och Anton Karlsson då, de saknades ju faktiskt. Och dessutom han Liereds kungen också.
Ja, bra, men så är det ju. Sen ska vi inte säga att de är bättre, för hela det här gänget känns ju väldigt jämnt, det måste man säga. Men vi såg ju bland annat Anton åkte fortare än Max på bara två dagar tidigare i Torsby och sådär. Så men det är ju jätteroligt. Hur känner man där? Är det inspirerande eller blir du irriterad att du inte kunde vara med och åka och faktiskt vara med och fighta som den där segern, Mackan?
Nej, men det är klart att det är väldigt inspirerande att se det liksom. Och nu kunde jag ju varit med och tävlat, men det visste jag inte förrän någon dag innan precis, att jag var redo för att köra liksom. Så att det var ju...
Ja, det var nog bra att du inte
åkte. Det var nog rätt beslut att inte åka, tror jag faktiskt.
Ja. På damsidan, det är väldigt o... För det första, vi fortsätter här. Det här är nog första gången som en icke-traditionellt satsande skidåkare vinner den traditionella premiären i Brooks, tror jag. Kan ni komma på? Jag tror inte Jarre Oskar har vunnit eller så. Inte Jimmy heller, va?
Nej, Jimmy har varit två, va?
Ja, två gånger tror jag han har varit.
Ja, och ingen, så att säga, ingen skugga ska falla över Jimmy, men då har han haft lite kanske flytt med snöfall och lite sådär.
Ja, lite tidigt start, absolut. Men det man ska komma ihåg, när Jimmy var tvåa där, då var han världsstjärna i långlopp också. Så det går lite hand i hand där. Och jag har sagt det, ska vi vinna i klassik, då måste vi kunna vinna alla tävlingar i Sverige, alltså som går i klassisk stil i stort sett.
Ja, så är det absolut.
Sen tror jag att, alltså, jag tror ju någonstans att när vi var där för två år sedan och vi hade en teknikzon som vi tappade väldigt mycket, men det Cardin gör då när han är 10-11 någonting, va? Det är kanske motsvarande det han gör nu i Maxar. Om man hade fått staka rakt igenom, så tror jag nästan att han hade ju kört om pallen då också. Det är jag helt övertygad om.
Absolut.
Ja, det tror jag också. Alltså det kostar ju både tid och massa energi, liksom de där teknikzonerna.
Ja. Sen damsidan. Lina och Ida stakade. Så de var ju bra. Lina var ju sexa. Det är nog det bästa en tjej har varit på blanka skidor där, tror jag, från långloppscirkusen.
Var Britta var som bäst?
Ja, kanske var det där kring hon också. Jo, det har hon rätt. Ja, det ska vi hålla. Men det kändes ju. Men där då istället, så vet man ju att om vi är lite osäkra på den svenska nivån på träd, eller osäkra, vi vet att Porrum är på väg upp, men han är ju inte en kläbön. Liksom. Men det, på damsidan, där vet vi att, eller vi hoppas, jag tror ju att det går inte att åka så mycket fortare än vad de gör, de där tjejerna. Så Linas kvitto där, de kallar sig själv världens bästa landslag, svenska tjejerna. Och hon slås ju in mitt i dem. Det och på en väldigt tuff bana som har kommit. Det var ju 600 höjdmeter på 15 km, så då blir det ju 400 på 10, eller?
Mm.
Typ. Ja. Jag tyckte det var imponerande av Lina. Och Lina, om man tänker... par, tre år sedan, då var ju Lina inte så stark upp för, tyckte man. Man såg henne som en platta, stark på platta loppen då.
Ja, nej, men hon har ju blivit en riktig allrounder nu, och hon är bra överallt.
Ja, hon känns väldigt, väldigt stark. Sen så såg vi Jenny med Larsson med fäste, var ju också där kring 10, tror jag.
Ja, och det måste man ju säga, det får man ju ge Ramudden, att de har ju hittat den där kulturen,
ja.
och lyft i varandra alla, alltså, ja, tillsammans.
Det jag inte gillar med Ramudden, ska jag inte säga att jag inte gillar, men det är synd att Max åker i en direkt som jag inte ens kommer, Offerdal eller något liknande, och inte i Ramudden. Det hade varit bra för Ramudden att få vunna den tävlingen.
Ja. Ja, det hade det varit.
Bra,
det håller med om.
Något annat ni snappade upp på här i tävlingen där, om vi fortsätter där? Eller damtävlingen förändrade? Gufen var trea.
Ja, det var han. Ja. Det var riktigt starkt. Han såg ju bra ut på alla loppen väl. Så att, han kan nog få en bra säsong nu.
Men Gufen är ofta bra i Bruks.
Han är ofta bra där.
Ja. Och jag tänkte bara, det finns några bruksexperter. Gufen är en bruksexpert, eller han är ju bra, men där är han ju väldigt bra. Och så Moras Axel Ekström, han har ju varit tvåa där bakom Hellner och före Johan här för ett år. Eller något liknande. 2017. Och han var ju bra nu igen. Så det finns de som verkligen... Gufen, han flyttar upp till husvagn här, va?
Ja, han är uppe i Ramenberget.
Eller bara tränar och kör till Gufens stenhårta, så briljerar han.
Funkar varje år.
Ja, det var starkt.
Ja, det var kul att se.
Gufen skulle ha åkt långlopp egentligen, så hade han varit ännu bättre.
Ja, så är det.
Ja, sen sprinten dagen efter, då hade vi ju, vad hade vi för långloppare? Emil åkte ju igen. Då, Honken kan vi säga också, han fick ju inte alls till det där egentligen. Och det var väl som du sa också, du hade han lite som favorit av långloppsåkarna i alla fall. Och det känns som att det vi har sett av Honken sista månaden, så borde det ha passat han bra det där.
Ja, det är ju lite grann så här typiskt tidigt i säsongen olycksfall i arbetet, för det där var ju inte Honken på sitt normala, det var ju inte.
Nej, och sen kom han kring 20 på skaten, och kan han vara kring 20 på skaten, då ska han ju vara betydligt högre upp på den klassiska stakdelen där också.
Absolut.
Klassiskt sprint dagen efter, det brukar också passa långloppsåkare. Här fick man inte, eller klart man får staka, men här drog de in en teknikzon, så det var nog ingen som stakade, tror jag. Och här hade vi, bara Emil vidare på den här, va?
Jag tror det, va?
Långloppskille.
Ja, men ja, det var nog...
Jag tror
han såg ju väl ut, ja. Och...
Det var nog bara de som åkte. Ja, och tittar man på det sen, lite, det var lite speciellt. Det var ju Marcus Grate vann ganska överlägset 3 sekunder. 2,5 kanske. Sen var det Truls Gisselman 2. 3 var... Erik Silver 4, jag kommer inte ihåg, så var ju också 5 var ju, kan det vara Danielsson, Trimtex Danielssons son, och så sen var det ju Buskvist.
Ja, Affe körde bra, ja.
Hade man satt den spela på den 5, då hade man blivit rik. Och spela, det var ju någon som gjorde det på fredagen, det måste vi ta upp också. Brukar du spela på dig själv?
Nej, jag brukar inte spela.
Vet du om att man inte får göra det?
Ja, det vet jag alla.
Numera.
Ja, men jag har aldrig haft tanken på att spela överhuvudtaget.
Nej, men du vet om att man inte får spela när man själv är med.
Ja, det vet jag. Mm.
För det visste ju inte Max Novak, han spelar ju allt han ägde på Poroma. Sen kommer 2. Och sen så säger han det här också direkt efter. I tv-intervjun, typ att ja, men jag spelar ju på hans kontor 2 här. Och det där har ju inte gått så bra, det har jag förstått. Vi får se vad som händer. Men man får ju alltså inte spela. Och jag vet att det var en kille på Svenska fotbollsförbundet som satt med de här frågorna. För vi uppmanar ju spel på Vasaloppet en gång i Vasapodden. Och han hörde av sig då och sa att ni kan inte göra det, för att absolut inte. Men ska man se krasst på det, så även den som står i 10:e led får inte spela på Vasaloppet. Så det där har ju Novak lite jobb att ta sig ur, tror jag.
Ja, det var nog lite obetänksamhet.
Men sen hörde jag också nästa, för att han förlorade sina pengar här. Och så såg han att prispengarna var ju bedrövliga, det var 1500 kronor. Så då kanske han tänker att det är bättre att jag blir diskad, för då finner jag ju massa på att Poroma vinner tävlingen. Så det kanske var därför han berättade
det
om
det. Det är sant det, det hade varit...
Ja, nej, det var, vi får se, men vi kan ju...
spekulationerna djupa.
Ja. Ja, men det var ju lite kul att han spelade på Poroma då, och sen gick han och slog Poroma så att han inte vann någonting.
Ja, det var inte så bra det där. Nej. Men nu kan vi säga det i Vasapodden.
Gör inte om det.
Nej, man får inte spela på det man själv är med på. Det är ju ganska matchfixning, om man har hört om fotbollen. Det är samma sak som gäller i all idrott.
Absolut.
Ja, det är om detta. Men sprinten där, Emil åkte och fick åka med fäste som inte fäste i kvarten. Det var ju väldigt den dagen, det var ju väldigt svårt, väldigt, väldigt svårt med föret. Och det var det lite på fredagen också. Men den dagen hade det varit väldigt intressant att få se stakning mot diagonal på den rätt tuffa sprintbanan. Men med det före som var, så tror jag inte det hade varit helt borta och gå blankt där inte.
Nej, det är jag helt övertygad om. Och jag tyckte liksom att Emil, han fick ju, det kändes i alla fall ifrån sidan som att Emil fick slita dubbelt när han försökte gå med fäste. Mm. Det är bara Spanien.
Vad heter det? Hur jag gillar ju det här. Så jag tycker att Max och Emil, Pontus till viss del, Honk, men det är Max och Emil som man ser mest och får mest uppmärksamhet i tv och så då. Det är de som, om man går tillbaka till fredagen, det är de som gör tävling. Det blir ju, utan dem hade det blivit ganska, skaten är rätt slätstruken på här sidan. Det är rätt tråkigt tävling att titta på. Men just den här fighten som vi har pratat om många gånger, alltså stakning, diagonal, den är ju väldigt intressant.
Ja, alltså det skapar ju en helt annan dynamik när vi får de här två, så att säga, polerna i skidåkningen mot varandra. Ja, det skulle man gärna se mer av, ja. Absolut.
Ja, den är väldigt intressant den där. Faktiskt. Men vi får väl inte, i traditionellt så får vi nog inte se den så ofta. Jag hörde ju här, det var ju en zon, nu var jag inte plats själv, men nu har jag fått återberätta från olika håll. Då, men som jag förstår så är zonen tänkt efter kärnen där i Bruksvallarna. Och så laggar var ju ute med Christer och testa skidor där på torsdag kväll var det. Och då fanns zonen där i eftermiddagen. Och då stod de i fartställning in i zonen. Så det var lite problem där. Så om den hade legat där hade de fått måste bromsat, stannat och sen bara gått i zonen. Så att det var väl därför den flög bort också. Och det tror jag räddade brukstävlingen. Sen kan man väl diskutera, det var mycket diskussioner att det är rättvisa. För en världscup som det är uttagen till så kommer det alltid vara zoner hit och dit. Så var den andra långloppsresultat som vi ska trycka fram från helgen?
Ja.
Ramudden-tjejen är ju stark på allt, så att säga.
Ja, nej, men det man kan se, det tycker jag, det är ju att långloppsåkarna, de har ju gjort försäsongsjobbet. Det är väl det tydligaste man kan se.
Ja, absolut. De ser starka ut.
Ja. Och likadant hade vi ju premiär på, nu är det lite oväsen här bakgrunden, men det bjuder vi på. Hade vi ju premiär också på i norska sidan där. Så vi ska faktiskt koppla in Öyvind här också i, så får ni höra. Han var ju där och åkte utan större framgång själv, men han observerar ju, det är han duktig på. Så han observerar. Vi kommer strax tillbaka här, men först ska Öyvind in här ett tag.
Vasapodden.
De är magiska.
Det vart ingen jättesuccé för Öyvind, va?
Nej, det var det inte. Nu hade jag väl inte förväntat att det skulle bli någon kämpesuccé heller. Jag har ju inte tränat för att gå fort i en 15 km med fäste, men jag hade hoppat att jag skulle kännas lite bättre ut. Men det gjorde det inte. Så ja, det var, hvis det först ska vara ett renn som går dåligt, så är det grejt att det är bytestölen, men jag hade hoppat på lite bättre feeling. Ja, det.
Vad heter det? Men du hade känsla redan i veckan på, sa du till mig där på tisdagen, att det var riktigt dåligt skijärgpass, att du hade, det var förvarnad att det inte var ett toppslag.
Ja, jag hade en lite dålig, jag har ju kört några skijärgpass i löp av sommaren och hösten och har fått en liten sån där benchmark på hur landet ligger, och jag hade en ordentligt dålig på tisdagen för i förra veckan då. Så där jag var lite förberedd.
Vilken gång i ordningen var du körde betesölen?
Det är många. Alltså, jag husker jag gick första gången som junior när jag var 18, tänker jag. Och det är ju då när jag är 32, det är 14 år sedan det då. Men så har jag ju varit de sista 2 åren har jag inte gått, för då har ju vi varit
Livigno. Ja.
Nede i Livigno.
Precis.
Men jag tippar det är 11:e, 12:e gången, tänker jag.
Just det. Och i Sverige här hade vi långloppsseger, om man får säga så. Eller det får man ju göra. Max Novak, långloppsåkaren, vann. Och även på damsidan hade vi Lina Korsgren som sexa. Riktigt så bra placeringar fick vi inte i Norge. Och det hade väl till viss del att göra med att i Norge höll man fast vid ganska långa teknikzoner som de inte körde med bruksålarna.
Ja, alltså bikestörren är väldigt... Du kan ju säga att de stakefri zoner fungerar helt efter vad man tänker att de ska göra. De hindrar att det lönar sig att stake, så att det är den speciellt den ena är väldigt lång och i en sån alltså ganska så pass slak att det är du taper mycket på löpa fiskebein.
Det om man tittar på det här, den som vinner, Gunnilsen, han är ju lite skiklassig koppling. Han var ju den som vann senaste vanns på fäste i skiklassik också, i Reistalöpet 2019. Visst, stämmer det, va?
Stämmer det.
Och han var helt överlägsen den här dagen.
Ja, han var det. Det var överraskande att han skulle vara, alltså att han är en god skilöper. Det har han ju visat flera gånger. Han har varit nummer 8 på femmila i Holmenkollen. Så han har ju topp 10 i världscup och är en väldigt god skilöper. Men att han skulle vinna och vinna med ett halvt minut, det var väl kanske lite i omkant.
Ja, det var en skräll. Men 11 hade vi tård, va?
11, Tord blev 11, ja.
På blanka skidor. Och Öyvind Moenfjell, han menar på att hade inte de här zonerna, hade det varit samma regler som i Bruksvallarna, så hade det varit dubbelt. Både Sverige och Norge hade vunnits av långloppsåkare.
Ja, det tror jag. Men då ska det sägas att det visst inte hade varit blanka stakefri zoner på Beitostølen, så hade nog flera staket, också av de bästa. Ja. För det har man ju visst på Beitostølen, så har det ju blivit vunnit. Det året för dessa stakefri zonerna kom, så vant man ju på blanke ski.
Det är en bra poäng där. Tycker du att det är undligt att det bara är Emil, Andreas, Pontus, Johannes Eklöf och Max Novak som stakar i Sverige?
Ja, ja, jag tror det var fler som hade, men jag ska vara lite försiktig, för det handlar ju extremt mycket om träning. Och alltså, när du har tränat med att gå på fäste hela säsongen, så är det ju både med träning, alltså, för träningens del, för kanske uttaket ställ, för du i Kosamo så ska du gå med fäste, och för att testa sig mot det man ska liksom göra i löpet av vintern, så är det bäst att gå med fäste. Men jag tror att det är väldigt många som ville ha tjänat på i vart fall med lite träning i förkant då. Kunde gått fortare med blocker.
Har du så här i efterhand ångrat dig att du inte tog och gjorde som Tord och gick igenom zonerna och stakade?
Jag har gjort det också på Beitostølen förra gången jag gick. Nej, ja. tre år sedan. Ja. Da hade vi staket första gången, det var stakfri zoner. Da gjorde jag som Tord nu. Jag tror inte det hade så väldigt... resultatet, jag tror Tord också. Hvis Tord hade gått med fäste, så tror jag Tord hade havnet omtrent där han var nå. Jeg tror sånn som løypa er nå på Beitostølen, så tror jeg for oss som er godt trent staking, så er det omtrent 50-50 om man skal gå blankt eller fästa, så det har inte så mycket att säga si på resultatet.
Hur många höjdmeter pratar vi på den här 15 km?
Det är ju 48 höjdmeter i den längsta backen.
Ja.
Så den är ganska lång, men den är inte sån superbratt. Det är inte så mycket fiskevägen och sånt, ja. Så att det är ganska, jag gjorde en check på det för ett par tre år sedan. Det var då gick jag, blev jag runt nummer 30.
Ja.
Och då sammanlignet jag med en på Strava efterpå, då sammanlignade jag med en som Erik Mysen, han också känd norsk.
Precis.
Som vi havnet omtrent helt likt, vi var bare noen sekunder imellom oss, og da så jeg i de stakefri zonene, så tappte jeg 25 sekunder per runde,
ja.
Og så tok jeg igjen 25 sekunder i resten av løypa, sånn at da, og vi havnet til slutt likt i mål da. Så jeg tenker at cirka 25 sekunder per runde taper man på de stakefri zonene, så da hvis du regner på det, så blir jo det 1.15 da.
Ja.
Så Tore da taper cirka 1.15 på de stakefri zonene, og så hvis de ikke hadde vært der, så det er derfor jeg tenker at da hadde Gunnulfsen og Thor, de hadde vært omtrent helt like. Og så skal det sies at på Beitostølen så var det vanskelig føre nå. Ja. Det var snøvær, og det er jo, har jo også litt å si da.
Ja, og så skal man jo også si at det var jo i Bruksvallene også, at der var jo faktisk for en gang skull fint stavfeste, men lite, fikk gå lite mjukt for å få feste, så det gikk lite tungt med festet der, og det var jo ikke nektig da å gå blanke skyde på den, av den punkten liksom.
Og det er det som er ekstremt viktig når det er for å når man liksom skal vurdere staking opp mot feste, er jo hvordan føre er. Og det altså akkurat sånn som føre, når det er litt vanskelig, lurvete, vanskelig å få feste, kanskje du må gå på litt mykere smøring så at den tar en del av glien, i sving, løyper med mye svinger, sånne type ting, så lønner stakingen seg i større grad enn hvis det hadde vært 10 minusgrader og
Precis. Vad trodde du när du fick syn på det hemma i Norge där att Max Novak hade vunnit svenska premiären? Hade du att fanns det i din fantasi att när du fick höra där dagen innan att det skulle vara inga zoner i Sverige bland annat? Hur ser du på långlopp? Hade du tanke om då kan man vinna som långloppsåkare i Sverige? Svenska herrnivån för tillfället är inget att sticka under stolen med. Det är inte den toppnivån liksom. Däremot så har vi de här svenska herrarna. De är ändå väldigt, Emil vinner i fjol och vi har pallplatser. Så svenska herrar i långlopp, de är ju toppnivå, men inte på tradd. Var det en överraskning tycker du att Max Novak vinner svenska premiären?
Nej, det syns jag inte. Det som man kanske kunde ha tänkt, alltså Max är en jättegod skilöpare och det är Emil och de andra, de står ju inte något tillbaka sån i utgångspunkten för dessa traditionella löparna. Det man kunde tänkt sig var kanske vis Kalle hade staket eller någon av de andra,
ja.
Alltså på det svenska overvallandslaget, så tror jag ju jag tror inte de hade varit så långt bak, kanske de till och med hade slått något Max.
Ja,
så,
precis.
Så jag tror jag, nej, jag var inte överraskad. Jag har hört att Max.
Och det gör ju det här ännu underligare, som du sa också, att det är inte säkert att om det hade varit, inte varit någon stakfria zoner, så hade säkert andra kommit in. Det är inte säkert att det bara flyttar upp Tord som segrar, utan fler hade varit att inte staka. Och det tycker jag är underligt att om det nu är, för det är flera av de här förbundskillarna som sen säger att vi borde ha stakat. Och, liksom, och det tycker jag är lite konstigt att man då inte gör det när det inte är zoner den här gången, så att säga.
Ja, nej, det går inte an att liksom... Man må jo gjøre et valg, det er sånn som for meg også, at ja, kanskje det var, hadde vært bedre å gå på blanke ski, men det, altså de reglene er jo der før løpet starter, og man vet at det, enten så er det stakefri zoner, eller så er det ikke det, og så må man jo egentlig bare gå så fort man klarer.
Men sen tror jeg også at liksom, når man tenker vi långloppsåkare, vi legger 90-80% på stakningen, og kanskje man kan, vissa trädåkare kanskje legger 40%, eller kanskje ikke ens det. Det er klart at då kanskje, det kanskje ikke er så enkelt som man tenker, eller at det bare er for Oskar Svensson, som jeg vet prata om det, William Porom, at staka og tenke at de gjør det fortere, for den her banan, det var 600 høydmeter, det er ikke jättelite liksom, så det kräver ändå lite specialisering. Sen så kan man ju hoppas att man gör den specialiseringen, för stakningen är ju så viktig även för trädåkarna nu, men det är nog inte bara så enkelt här, utan det krävs att man har det som specialitet i alla fall, stakning, tror jag. Jag tror Kalle, visst, han är ju väldigt duktig att staka, han kan staka väldigt fort runt den där.
Och så tror jag ju att det handlar lite om självtillit. Alltså vi snackar ju om, alltså i Birken för ja, det är ju inte så många år, 5-6-7 år sedan, så var det ingen som snackade om att staka. Det är liksom, det var helt uhört. Men nu när någon har gjort det och på något sätt visat att det går an, så är ska plötsligt aldrig göra det. Och sånt tror jag det är lite för de som inte har staket så mycket och uppkörning och kommer till Bruksvallen och känner på oppvarmingen eller dagen før bare også sa at han bratte bakker og
precis.
Det er tungt og dette går ikke, og jeg redd for at det skal stoppe opp på tredje runden og sånne ting. Precis. Og så tror jeg jo det at hvis man hadde prøvd, så ja, kanskje hadde det stoppet opp på tredje runden fordi man ikke har trent nok på det, da. Men jeg tror ikke det så mye. Jeg tror det handler mye om syke og på en måte det man har det man har forberedt seg på i hele sesongen.
Precis.
Det er det man og hvis man ikke skal gjøre det, så blir man jo litt nervøs, og det det samme som når vi kommer til reiseløpet og skal begynne å komme feste, så jo ikke vi liksom, vi jo ikke kjempehøy i hatten her, og regner jo med at hvis det kommer noen gode tradisjonelle løpere, så kommer de til å gå fra oss.
Precis.
Fordi de har trent på det.
Precis. Du, annars Beitostølen, vad hade vi mer för intressanta saker? Vilka hade vi? Hade Morten Eide strax efter, men han på feste om jag förstår.
Ja, alla de andra. Det var Tord, var ju han var den första, för det första var han den äldste på start. Det var ju lite det var han fick en melding av Anders här att hade lycka till imorgon. Du är den äldste på start, men inte jag är där, så Anders Eikland som är 11 år äldre än, så det är ganska extremt, men både, det var bare Tord som gikk på feste. Nei, gikk på plankeski.
Ja.
Så ellers så var Vettle tydelig. Var jo nest, han var jo rett bak Tord.
Tord
var,
ja.
Veldig, veldig bra løp. Og Eide Pedersen, ja, også Eide Pedersen var jo 18 eller sånt, tror jeg.
Ja.
Så han også var jo veldig helt i nærheten der. Og så var det jo Vestreim, som var rett foran meg. Og så
åkte Vestreim feste på skiden, altså.
Vestreim gikk med feste.
Ja, det har jeg aldri sett.
Nei, jo, han er bra. Vestreim er en bra skiløper.
Ja.
Han gikk et bra renn, han tror jeg. Han var fornøyd. Og så skjøyta jo også veldig bra.
Ja.
Da var han jo helt i nærheten av både Vettel og Morten.
Spennende. Men du, det skaten der, da hadde vi vår poddfavoritt Chris André. Han er jo femma i mål, va?
Ja, det var jo helt rått.
Ja. Men er det hans skidskyttesatsning som har gjort dette, tror du?
Ja, kanskje. Han har alltid vært god til skøyting. Altså, han vant jo nesten verdenscup i skøyting her, for nå begynner det å bli snart 2 år siden.
Ja.
Men ja, da trente han jo også for å gå langløp, så det var jo ikke veldig overraskende, men altså, han viser jo igjen at han er en veldig god skiløper, og at han har et høyt nivå inne.
Åkte han klassisk? Klassiker.
Nei, han gjorde ikke. Han skulle starte 1 minutt foran meg, og så plutselig så var han ikke der.
Han startet ikke ens. Det er nye, jeg vet ikke. Han bruker å bryte, men nå startet han ikke ens.
Men jeg tror han hadde hørt et rykte om at det var han hadde noe vondt i noe hånd.
Ja, ok.
Han hadde vært noe skadetrøbbel, da. Så gjorde at han ikke startet på klassisk.
De andre Koten-killene var ikke heller der.
Nei, jeg tror Stian har ikke så gode... Han pleier ikke å gå så fort på Beitostølen. Jeg tror i år så holdt han seg unna.
Hemma i Skjergen i stedet.
Ja, og Torleif, han har skadet skulderen etter et fall på rulleski.
Åja, så han er litt på siden om, sånn.
Han er litt på... Han skal skade. Så han, jeg tror ikke det var noe. Han får ikke løpt og, i det hele tatt, så han ligger ikke...
Han er tilbake til januari, når vi forhåpentligvis setter i gang det her.
Ja, det passer sikkert bra for han at det ikke ble renn i...
Och damsidan där då hade vi det bästa vi fick från Sverige, det var Elina Korsgrens sjätte plats, som jag tycker är imponerande på en ganska tuff bana, och tjejerna blir ju än lite tuffare, och att hon är sexa på, och där vet vi att Sverige håller hög nivå bland tjejerna, även internationellt så att säga, så det tyckte jag var imponerande. Men i Norge då hade vi Astrid Øyreslind klev av på klassiska.
Ja, hun hadde ikke, det var kanske lite sånn som mig, att hon inte hade helt trua för start, så prövde hon och så funkade det inte helt. Men så gick ju Emilie Fleten, gick ju väldigt bra, hun ble nummer 9.
Ja, är det liksom överraskande bra, eller är hon så, ser man henne som så bra?
Ja, jag vill säga att det är ganska bra. Hon har ju varit god traditionell löper och liksom varit jag är inte säker på Beito-resultaten hennes tidigare, men jag tror hun har varit väldigt mycket bättre än nummer 9, det tror jag inte.
Nej.
Så det är nog det bättre hon har gjort det.
Och sen Ragdes nya tjej här, hon gjorde ju riktigt bra fredagssprintar.
Väldigt bra.
50 platser.
Ja, absolut, och hon har ju varit i världscup och gått och gjort det bra där tidigare, så hon visar ju att hon inte har mistat hurtigheten, även om hon har tränat långlöp i sommar.
Nej, precis. Ja, det blir spännande att se, men det känns ju som att om du bara överlag, om du nu hade vi inte så mycket ragg, det är inte så mycket kod. Det var ju lite mindre långloppsåkare än vad det kanske brukar vara i Beito. Men ja. om man skulle säga så här, ett snitt över, hur ligger norskarna till, tycker du, jämfört med traddåkarna, hur det brukar vara? Är det ungefär som det brukar vara i Beito, eller bättre eller sämre?
Ja, det är vanskelig att säga. Jag vill säga att Tord gör det. Jag vill säga att det är ganska likt som det plejer att vara. Kanske till och med Tord och också kanske Vettel och Eide Pedersen som är topp 20 när de går med fäste. Att det kanske är det var ganska bra. Men då ska det sägas att rennet på Beitostølen var lite speciellt med tanke på att det kom snöväret undervejs så att det var lite fördel att starta tidigt. Inte att någon av de startade tidigt men både före att det var kanske en del skiforskjeller att många av de som startade sent fick lite tyngre före gjorde att man det var ett lite speciellt skiren.
Startade Gunnel sen tidigt eller sent?
Nej, han startade sent eller så sent att han startade inte sist men han startade ja, han, så sent och han fick snöväder.
Han var bara bäst han så att säga.
Ja, ja. Ja det... Så nej, det var bra så gick ju Petter då. Eliasen han gick ju bara sköjtingen.
Just det, det var ju speciellt också. Jag frågade just varför och du får säga varför åkte han bara frågade jag och du sa
nej, jag vet inte helt. Men jag sa att han gick ju med fäste i diagonalen också för i fjol så Petter han det är bra det var lite oförutsägbar.
Ja, han är verkligen och han gjorde inget bra för visst ska han kunna vara bättre än 35a i skate.
Ja, det kan han helt säkert.
Så att det var ingen höjdare där inte.
Nej, det var väl inte helt. Jag tippade han hade säkert hoppat att gå lite fortare, men ja, det är ju Beitostølen då. För oss som det är ju som det är inte sant i bruksvana, vi går ju där för att träna
ja, så precis,
för att se lite fram och sån detta få sig en god träningsvikt och så som vintern är nu i vart fall för jul så är det ju blir det ju så blir det ju så många skidor.
Nej.
Så där är det bara att gå de som blir gott. Men nu har du kommit här i Norge så har du har du fått alltså den världscuprundan som skulle varit på Lillehammer av 5-6 4-6 december, där har du ju nu fått lagt in ett Norgescuprenn istället för
Norgescuprenn live sen eller sänds på NRK va så det är väl egentligen världscup utan utlänningar kan man säga.
Ja, det blir egentligen det. Så det är ju då om halvannan vecka då. Så det blir ju spännande.
Ställer du dig på startlinjen då?
Ja då, jag ska gå jag då. Där är det då 15 sprint skøyting på fredag och så är det 15 skate intervallstart på lördag och 15 classic på söndag. Så då blir det väl en start på söndagen där på mig tänker jag.
Ja, det är inte en tor som man får hoppa, man får hoppa och gå dit som man vill. Ja,
nej,
ja just det.
Tre enkeltstående renn.
Ja, precis.
Så då ska jag pröva mig på söndagen, tänker jag.
Kul. Ja, det blir spännande. Men du, Öyvind, då tackar vi för den här spaningen på Beito. Annars då, det var ingen publik och det var inte samma trevliga stämning som det brukar vara där förstås, inte?
Nej, väldigt speciellt. Det var ju väldigt strängt med att komma.
Ingen folk ute på?
Nej, det var någon som hade lurt sig ute där. Ja. Men det var väldigt mycket mindre folk och stillare än det det plejer att vara. Ja. Och väldigt, alltså det var ju värt. Skikrets hade fått tilldelt ett visst antal smörare så det var väl Oslofjord som är den regionen som jag tillhör där var det väl jag tror det var 7 smörare på 50 löpare.
Ja oh, just det.
Så att det blev väldigt alltså det blir lite sån jag tror de hade mycket att göra och jag som inte har kontroll helt kontroll på fästeskinen mina. Jag har inte brukt dem på många år. Och jag tror och det hjälpte också många att du är vansklig att få testet och få gjort kanske den jobben på skinen som man är van att göra då. Så det var generellt speciellt då och vi fick inte lov till att komma zoner där löpare kunde vara och zoner där smörare kunde vara och ja det var annorlunda Beitostølen.
Ja, det blir så det blir nu i närmsta tiden.
Ja, tyvärr. Vi får hoppas att det går över fort.
Ja, exakt.
Det är lite synd alltså det är rare tider men vi får bara kryssa fingrarna att den här vaccinen är kommer fort.
Så är det. Men du då tackar vi för den här gången och så är du säkert snart tillbaka i podden.
Det hoppas jag.
Vasapodden.
De är magiska.
Det var Öyvind som hade observerat lite. Stefan, du gjorde en observation redan på fredag. Du körde sprint på fredag när vi körde det klassiska och du sa ju att du ringde till mig där. Du måste kolla sprintfinalen Beito. Så gjorde jag det så det gick undan där.
Ja, det är ju helt sjukt liksom för det alltså det de gör i finalfältet där det är alltså det är elitatletism på högsta nivå för de går ut i ett tempo som du tror är alltså det här är absolut max och så sen så kör de i en och en halv minut sen höjer de tempot och då är det nu går det så fort så att det går inte att köra fortare och så sen så när de kommer upp in i sista stigningen in i Beito där.
Då trycker de
till liksom.
Ja, det var imponerande faktiskt.
Ja, det var sjukt. Kolla in det på YouTube.
Ja, den är faktiskt väldigt trevlig. Det har ju nog också det som har varit mest fokus på. Det är ju förstås det blir ju den klassiska som är roligast för oss som bara åker klassiskt. Och det tår gör det. Det är lite imponerande. 11 på blanka skidor, långa 1,15 någonstans säger att de tappar bara i zonen på att staka. Han är 1,30 efter, han hade, tar man bara bort 1,15 så har vi 1,2 i tävlingen efter Gunnelsen som gör ett fantastiskt lopp.
Ja, det är otroligt imponerande alltså. Och det visar ju att Tord också är tillbaka på gammal Tordnivå liksom. Han hade ju lite tuffare fjolår då, men har ju prickat rätt in i år.
Det blir intressant med Tord och nytt lag och lite egen, inte egen sats, men en egen stjärna. Han får göra som han vill och sådär. Det verkar ju, ja nu ska vi inte, men det,
han har alltid gjort som han vill.
Ja, det, men nu får han göra som han vill också, utan att någon säger något annat. Nej, men det var lite imponerande faktiskt. Det här Öyvind är inne på här, det är lite intressant också. Vi diskuterar ju lite den här att för jag sa ju det, om då hade han vunnit då, om han hade, ja men hade det inte varit zoner så hade fler staka. Det är lite intressant för att i Sverige, alltså för Öyvind är ju inte helt inne på att du kanske någon av de här 10 före också stakar och de kanske hade också åkt fortare med stakning då. Men det är lite intressant för i Sverige väljer ingen att staka. För här får vi staka. Det är ju bara 4 eller 5 långloppsåkare som stakar. Sen så är det vissa från landslaget som säger att de hade åkt fortare med stakning. Det kommer jag undra varför de inte gör det. Men det är lite intressant att, och det tror jag också, för att se när det inte var zoner, då vann de ju på stakning på den här böjtebanan som Öyvind säger här också. Är Norge mycket mer i framkant även, alltså i stakningen även bland traddåkarna än vad Sverige är, tror ni?
I min värld, ja, absolut. Jag tycker att norrmännen, de började utvecklas i stakningen på traddsidan för en 6-7 år sedan någonting. Och då tyckte jag att då höll de men gamla klassiska nivån på stakning för en traddåkare. Men sen så är alla idag är ju skolade i stakning. Det är, alltså alla är ju grymt bra tekniskt och de starka också.
Kommer vi för något år sedan så... Jag tänkte det innan Birken att Sju Röte var någon speciell stakåkare. Men då imponerade han. Han var ju med hela vägen in och var ju riktigt vass då. Och han var väl också en av de... Kan det vara han som vann på stakningen den där gången i Beito?
Det kan det vara.
Vi ska någonting kringa när jag sa det där. Det är väldigt... Men det är lite intressant där alltså hur att ingen mer väljer att staka i Sverige. Alltså det, jag tycker det. För det kanske är för tuff banan där i Brux.
Nej, det är den ju inte.
Nej, det är uppenbarligen inte. Jag försöker också säga liksom att jag tror också att det är inte bara staka. Det är inte bara Oskar Svensson tar stakskina om man inte har gjort. För Max, han gör ju, Emil, Pontus, de gör ju 100% stakning dem, kan man säga. Och då blir man bra på det. Men det hade varit väldigt intressant att se om det är stakning eller om det är stakåkarna som vinner tävlingen.
Ja, det hade varit kul att se.
Ja, någon av de andra
har klivit in där. Ja. Ja, verkligen.
Ja, annars här från det var Astrid Öresund klev av här. Det var ju lite tråkigt. Hon hade dålig form där tydligen. Jag tittade den på det där. Hon har klivit av ett tag lite tävlingar nu. Hon klev av. Jag tror kanske det Toblach senast hon gick i mål. Ond cirkel.
Ja, hon fick la mycket problem där med sin är det gluten eller vad det är hon inte tål?
Jag ska säga att jag vet ingenting om det. Så det är säkert, jag säger inte att det är fel att bry.
Men liksom. Det trodde hon hade fått bukt med nu. Men det kanske var en annan anledning att kliva av nu då.
Ja.
Men du är inne lite grann på det mentala.
Ja, det är ju...
Med att börja kliva av. Ja. Vi pratade om det. Var det du och jag som pratade om det när vi var ute och cykla?
Ja, det...
Alltså det här med att börja... Har du klivit av en gång så öppnar du liksom Pandoras box någonstans. Ja. För det är ju skitjobbigt att hålla på.
Hon har ju Pandoras box i laget. Det är Chris André. Han är bara, känns det jobbigt? Skit i det.
Hon kollade in när han öppnade den liksom i Pandoras box.
Och nu hörde vi också att Chris André har tagit det här till nivå till. Ni startar ju inte ens på loppet. Det klassiska. Men sen så åkte han imponera på skate. Alltså det där tycker jag. Alltså om vi tycker de är bra på sprinten där, så skater de inte heller dåligt på Norge. Och så kommer en långloppsåkare eller skidskytte, vet vi inte vad han är. Men han var femma.
Ja, men å andra sidan så... Han har ju det som sin absoluta specialitet. Ett kort skatelopp. Ja. Alltså han har varit en vurpa ifrån och vinna Davos.
Och det är bara mindre än 2 år sedan. Ska man komma ihåg. Ja, så är det. Så är det. Nej, men vi får se vart han hamnar. Men med tanke på hur fort han skater så kan han bara skjuta. Så då kanske ska vara skitskjuten då.
Ja, men det gick väl så där förra gången.
Ja, det kanske gjorde det. Ja. Det kanske gjorde det. Ja. Ja. Ja, nej, vi får se. Något du snappar upp där. Emelie Fleten är ju bra.
Hon är jättebra.
Ja, topp 10 där. Ja. Imponerande. Men hon är väl, det var vi inne på, jag och Öyvind också, hon känns ju ganska stabil traddåkare också.
Ja, hon var ju det i alla fall innan hon gjorde fjolåret då, men
Men det är samma sak där som vi säger på att Max vinner. Alltså, ska man vara lite krass på det så är det ju att om bredd, alltså norska tjejerna, det är ju wow lite grann. Sen är de mycket duktiga. Men det är ju inte samma bredd som på här sidan. Liksom att det är kanske 15 stycken som kan vinna i världscupen. Men och då de här långloppstjejerna som faktiskt, de här kommer ju, norska tjejerna, kommer ju vara och utmana Britta och Lina och Astrid snart. Och då måste man ju, vi ser ju Lina i sexa i Brooks också, så de måste ju också vara där uppe på de här klassiska tävlingarna för att ha någonting i långloppen att göra.
Ja, nej, men så är det ju. Och det är faktiskt lite skillnad på här och dam på i Norge. Ja. Liksom att vara 7-8 på här är en tuffare, så att säga.
Det känns som att det var lite generationsskifte på damsidan som de liksom mörka, men de har ju Johan, så man tänker inte riktigt på det inte.
Nej.
Det är inte som det var för 10 år sedan eller 5-7 år sedan när de kunde vara 7 stycken bland de 12 bästa på en världscup och sådär.
Nej, inte. Men de har ju, det kommer ju ett bra gäng nu, de yngre norskarna där som är juniorer eller första års seniorer. De är ju Fossesholm heter hon Thomson och de är några som är riktigt vassa som kommer kommer troligtvis bli riktigt bra. Så ja, efter den generationsväxlingen där så kommer det bli riktigt spännande.
Ja. Ja, nej, det var så den nya Ragde-tjejen också, man kan veta hon.
Anniken.
Femma på sprinten, det är ju riktigt vast också. Mm. Sen så är det som Öyvind säger också, hon kommer från världscup, alltså sprinter, så hon ska ju vara där framme. Men man märker ju också även på, och så Britta vet vi ju, som Mattias Svahn sa att hon hade vunnit OS-guld, men det har hon inte gjort, men hon har i alla fall 3 OS. Lina har varit, alltså det är ju top-notch liksom för att ta sig, jag tror man börjar se det mer nu också, man måste ha liksom de här top-notch-tjejerna för att leverera på långloppen på den sidan. Det var ju i en skankupp, det var väl också 2018 i Östersund där, va? När Astrid vinner och Britta är 4 på skate. Någonting som de inte gör. Liksom, som
2 år sedan, va?
Ja, precis.
Nej, men de håller ju en grymt hög klass på allting. Och vi tränar hårt liksom. Och det gör att man får en, liksom, en grymt bra grund. De är ju duktiga liksom.
Kan man säga, tror man kan säga så här att tradd mot långlopp har aldrig varit jämnare i att, alltså, man får säga att, för jag, om man tänker att visst all liksom så här att det är Mattias Svahn, Staffan Larsson och så, men de var ju inte på högsta nivå när man jämförde med Elofsson, Mattias Fredriksson som var på där. De var ju bättre. Kan man säga nu att det aldrig varit närmare liksom, att det är liksom samma atleter, det är samma lika bra skidåkare, bara att man väljer olika mountainbike landsväg liksom, fast det är väldigt bra cyklister bägge två.
Ja, både och skulle jag säga. Jag skulle säga att förr så var det liksom, var långlopp 3 åkare som var i topp. Det var Oskar, det var Jerry och det var liksom några. Och de var toppatleter.
Ja, det har jag rätt.
Och så sen så, nu så är det så här att nu är topp 20 i här toppatleter i långloppen. Ja. Och topp 10 på
damerna. Ja, den är väldigt bra. Så är det. Så
det,
också
det har ju hänt
också
väldigt mycket där liksom. Ja. Som det året när jag började. Då var det ju många som bara, alltså klarade bara av att orka staka distansen. Ja. Så kom du ju långt upp. Ja. Idag så finns det ju ingen som har bekymmer med att staka hela distansen liksom, utan det är ju speed liksom och kapacitet som spelar in, och det är klart att då blir man ju bättre på 15 km.
Och det ser vi alltså, det glöms ju bort lite där, men i fjol, alltså Sundby, inte alls Sundby utan Colonia och Röte kommer ju väldigt bra form till Marsan och har ju ingenting att sätta emot där, ingenting. Och det där det visar väl att det är ju specialiseringen som blir mer och mer, det har vi pratat om så många gånger nu, men jag tycker man ser det mer och mer nu också.
Ja, och sen tycker jag lite grann man kan koppla in på det som vi pratar om ofta om liksom, att träna hårt, tränar du hårt blir du bra. Ja. Och det tycker jag man ser, tittar vi på alla långloppsåkare så att säga som kollektiv, så ser vi det liksom, ja, här är det 1000 timmar, alla tränar du 1000 timmar så blir du bra. Och medan jag tycker liksom att man kan se lite större skiftningar bland traddåkarna, där det faktiskt är kanske lite mer inblandning av talang och så vidare. Ja. Det finns lite fler så att säga vägar där.
Tur att inte talang har så mycket med långloppsåkningar, Mackan, då hade du inte.
Nej, då hade man inte varit någonstans.
Då hade du varit på att spela femman fortfarande.
Ja, faktiskt.
Ja, men det är roligt att det är igång här nu. Får vi se när det är Kosamma kommer det bli då. Sen Lillehammer kommer det inte bli. Men som Öyvind berättade, de ska ju köra en nationell världscup där nu. Så de kör ju Lillehammer fast med bara norskar. Livesänd på NRK och så vidare. Så de kör sitt eget race nu.
kanske blir det tuffaste världskuppen ja, att vinna.
Kan de mycket väl bli, de får dem in, för min position av vad så är det och så. Nej, men det som är intressant då, det kanske blir NHL av det här till slut. Att man håller sig hemma och så sköter man sig själv istället. Och så kör man sina nationella och så tv-sänder man det. Det kanske är det vi får ut av det här. Mm. För nog, det kommer vara svårare. Ja, men det är ju inte lättare att komma tio i den tävlingen än vad det kommer vara i helgen.
Nej, absolut
på
inte.
En världskupp. Absolut så inte. Nivån kommer ju vara superhög på en sån tävling liksom. Mm. Ja, det blir spännande att se vart vi är. Och vi, sen är det, efter det är det Davos. Och det verkar som att det ska bli. Det var ju de som står över från Sverige här nu för att ladda Davos. Och jag har ju en sån här känsla att det kanske är positivt, eller kanske det borde vara positivt för oss att Davos går. Och vi ska ju till Schweiz en 4-5 veckor senare.
Ja, alltså jag tror det är superviktigt om man ser det nu bara ur så att säga, sportens perspektiv, så är det viktigt för varje tävling som blir av och de visar att det går att genomföra och sådär. Och jag tror att antalet så att säga, tävlingar som blir av, det hänger mycket ihop med så att säga, hur starkt förbund man har. För det finns ju många som genomför sin elitidrott. Många förbund som lyckas med det. Allt ifrån basketen i USA till elithockeyn eller vad det nu månde vara. Så det pågår mycket elitsport, men det är förbundets styrka som avgör mycket liksom, om man klarar av att genomföra.
Och det vet man ju, så fotbollsförbundet har ju jobbat väldigt hårt för att få komma igång där i juni. Men nu är det, nu tuffar det på. Nu har de gjort sitt hundjobb, de känns som. När de väl kom igång, då är det ju en snack om saken där liksom inte.
Nej, precis. Och de har skaffat sina reglement och sina förhållningsorder och sådär, hur de ska göra. Och det tänker jag, det är superviktigt för oss som sport att komma ihåg det liksom, att exponeringen i tv, den är jätteviktig för skidåkningen varje helg liksom.
Ja, den är viktigt att hålla igång den, helt klart. Vad kan det gå upp på snarare?
Ja, jag...
Du var ju i Torsby förra veckan.
Jag var i Torsby förra veckan, jag fick 3 pass.
Var lite materialare där?
Ja, precis.
Ja. Var du sugen på att tävla då, eller?
Ja, det var jag ju. Men det var rätt kul att vara serviceman. Men
du drog 6 timmar i tunneln.
Ja, det gjorde jag. Det var ett fin dag.
Det var bra, det var faktiskt starkt gjort.
Ja, tack.
Det är inte så...
Då är man sugen på att åka skidor alltså.
Gick det bra, eller?
Ja, det gjorde det faktiskt. Det var lite tråkigt sista timmen, annars så tyckte jag det var kul.
Hur många varv var det?
Ja, det var en bra fråga.
Jag hörde att rekordet var 101, det var det inte, eller?
Nej, det var det inte. Det hade nog behövt en timme till då.
Ja.
Men vad... Det är 7,5 minuter, är det va?
Ja, det är dubbelvarvet då.
Ja, dubbelvarvet.
Ja. Men det, jag tror att 101 måste vara enkelvarvet.
Ja, okej.
Okay. Men det blir 12,5 mil det.
101. Men vad blir det på 7,5? Då har du...
Då har du 2 varv då.
Jag är ganska säker på att jag gjorde minst 12 i timmen i alla fall.
12 varv i timmen?
Det gjorde jag minst.
Ja.
Så att det blir ju några.
Ja, då är du på 72 då.
Ja, då hade du haft 3 timmar då, till om du skulle stå rekordet.
Ja, men då hade jag nog några varv till per... Något varv till.
Du gjorde lite skidtester och så också.
Ja, det gjorde jag.
Det hade ju inte världens bästa. Det blir tappat lite tid.
Ja.
Nej, det var imponerande.
Jag skulle säga att du håller... Jag tror att du håller 16 enkelvarv i timmen. Och då är du på 96, då är det...
Ja. Hade du vetat det, hade du kört rekordet då?
Nej, så viktigt känner jag inte att det är för mig.
Kanske hade du gått upp till Svan där i studien.
Ja. Vem har rekordet då? Är det Rasmus?
Ja, det berättar.
Men gjorde de inte det, Torsbypojkarna i somras eller något sånt där?
Ja, det är ju... Det är ju typ, de skulle Ludde väl?
Ja.
Det är Ludde.
Ludde och Bob. Ja. Och kan Anton Persson varit med också kanske?
Ja, kanske.
Jag tror de gjorde någon...
Ja, just det.
7 timmar någonting. Men det var nog bättre före med, tror jag, lite.
Men jämfört med det som skedde på rullskidor samtidigt ute, så var det ju rena så att säga, kortpasset. Jag tänker på Storsjön
runt. Ja,
ja, det är sant. Ja. Det var ju fortfarande ett kortpass.
Ja, så är det faktiskt. Bra, men du, jag tror vi får tacka för oss. Är det något annat ni vill slå igång så här när säsongen är igång som ni har tagit med er från första helgen?
Jag kan inte stoppa och tänka på hur bra Gunnarsson är. Nej.
Så vart han sjuk, stackaren.
Ja, det,
ja, det, var det har jag missat.
Han kommer inte åka här igen, så det var lite synd.
Det var ju nästan lite höjdpunkten.
Men du, Gunnarsson, det har vi inte sagt när vi har haft igång. Men Gunnarsson, han senast vi... Nu såg han inte, men senast någon vann med fäste på Ski Classic, det var det han. I Telemark-direkten i Reista 2019, 1,5 år sedan. Då var han också så här riktigt, riktigt stark.
Ja, det var han.
Han är ju en hybrid. Ja, han hade ju varit en 6-7 på Holmenkollens 5 mil. Det är också sjukt. Liksom. Det är ju en svensk karriär det. Och ja, i Norge precis. Är det en av någon som har varit 6-7.
Ja. Han sa dessutom att det var grisestort, sa han.
Ja, och vinna, ja. Beite var ju det största.
Ja.
Ja, nej,
det... nej, jag tyckte han såg ju sjukt bra ut. Ja. Alltså, han hade definitivt lyft sin stakning en nivå. Så.
Du, hur gammal är Gunnarsen?
Kan han vara 92?
Ja, nej, han har några år på nacken ändå. Jag trodde han inte rosa. Jag
får gissa.
Ja, det får du.
Ja, då säger jag det.
Ja, sen åkte han ju Levi. Det här är ju intressant. Han vann ju, kom någon där. Han vann ju Rejsta. Imponerande. Och missade topp 30 Levi en vecka senare. Det säger ju lite grann om just det här med stakning, traditionella åkare, kuperat platt och sådär. Var då du fick ryggskottet?
Ja, det var precis. Så. Då hade jag nog slått honom om jag inte hade fått ryggskott kanske.
Ja, fast du hade stått, om du skulle ha tagit mål så hade du fortfarande varit kvar.
Då hade jag aldrig.
Hade du varit hemma och kunnat kört livepodd idag när du gick i mål?
Gunnar, sen han har hittat sin specialitet, och det är liksom, det är de loppen som det är väldigt bra att vara bra stakare, men du måste ha fäste.
Ja, så är det lite grann.
Ja, han har en liten nisch där.
Ja, lite Anders Jankland.
Ja, vi träffar honom i Rejstarna kanske till våren.
Ja, hörde ni att, som Öyvind sa där också, att Gärdalen var äldst i fältet i Beito. Han är född 83.
Mm.
För Auckland skulle ha åkt, men han gjorde inte det. Så att det var 11 år mellan dem. Men vad äldste Bruks? Det var Danne förstås, 82.
Ja, det var det.
Ja, det var så bra. Ja, nej, men då tackar vi tillbaka om en vecka med Vasapodd igen. Vill ni tillflika någonting? Har ni sett våran stav?
Ja, den är ju fantastisk.
Snygg och lite succé i försäljningen faktiskt. Det är många som kommer åka runt med den. Mm. Finns det den kvar så beställ. Det finns på våran Insta. Finns det en länk där ni kan beställa den?
Det är världens bästa stav.
Ja, den är ju bra. Ja. Så är det ju. Så är det. Och nu är den 157 skitim labelad också. Snygg.
Mm. Verkligen.
Svart och lite svartare. Ja, den är svart. Du, vi tackar för oss. Tack och bock, så ses om en vecka.
Hej, hej. Hej.
Vasapodden. Av och med.
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.